Ah, nu tystnar han. Jag har en som visslar där inne. Han visslar hej tomtegubbar. Slå i glasen. Och sen Idas visa kan han också. Men så slarvar han ibland, va? Så att det liksom blir varken det ena eller det andra. Det är så. Men ska vi gå och titta på papegojorna här då,
gärna,
först?
Gärna.
Ja, då gör vi det. Som ni ser så bor de ju, de kan gå ut också, va? Och det är väl det nu då som är stor risk, att när vi går in till dem då går de ut. Och går vi dit och tittar då går de in. Men jag har några som inte kommer någon vart. De blir där inne, så vi tittar på dem.
Hej, det här är Poja. Idag ska vi intervjua Per Thulin, en man som äger över 100 fåglar, däribland papegojor också. Vi ska prata om fåglar, papegojor, vi ska prata om hur det har dem, vad man ska göra, hur ofta de häckar, hur ofta de, man ska duscha dem och allt möjligt som har en papegojor att göra.
Det är oftast morgon och kväll som de tjoar. Och det gör de ju totalt, alltså, för att... Ute i det vilda så är det ju morgonen och kvällen som är liksom... Morgonen då vaknar de och ska ut på fodersök och då är det ett tjoande och kimmande. Och på kvällen så ska de ju upp på nattkvistar. Och då är det, gäller det att hitta sin plats och så vidare. Va? Och då brukar de också tjoa rätt mycket. Men de går in ungefär vid 8-tiden på kvällarna här under sommaren. Så att de stör inte så där väldigt länge på kvällen. Om det nu är någon som blir störd. Inte jag i alla fall, men det kan ju vara andra. Ja, vi går och kikar på dem. Fåglarna har jag ju pysslat med sedan jag var liten grabb. Alltså, jag var 7 år när jag fick mina första kanariefåglar. Så sedan dess har det varit fåglar och djur. Hela tiden. Så ser du, här sitter till höger nu då 4 ungfåglar. Och 3 av dem är född här och en böt jag till mig, men den ska nog få flytta härifrån igen. Men det är, så är det. Och till vänster här så sitter det där, de till höger är, det glömde jag säga då, det är Surinam-amazoner. Och den till höger här, den första, det är en blåpannad amazonhona. Hon är också född här. Mm. Och jag funderar på om jag ska ha en hane till henne eller något annat. Sen inne vid sidan om henne där så sitter det då ett par Surinam-amazoner. Varav den ena är född här. Och den här som visar sig där lite kaxig nu, det är han som visslar tomtegubbar.
Mm.
Ja. Och han kommer från ett annat ställe.
Det är jättefina.
Och det är ju, tanken är ju att jag ska försöka lägga på här några par till då. Och se hur det kan gå. Och det är inte så där himla enkelt alla gånger, för de ska ju gilla varann. Och sen så är det ju så att det tar tid innan man får till det. Och så att det, och det, ja, jag byter ju helst fåglar naturligtvis, va? För att ska man bara köpa dem så blir det ganska mycket pengar och det är inte så himla enkelt att sälja dem. Nej.
Så är det som det gulpannade amazoner?
Det är gulpannade amazoner, ja. Det är gulpannade amazoner och där har du ju 2 olika arter. Du har den Surinam-amazonen som det här är då med en svart näbb. Och sen finns det en som också kallas för gulpanna som är Panama-amazonen med benfärgad näbb. Och vilken som är vanligast, det kan jag inte svara på. I alla fall inte som vi har det här i Sverige.
Vad tycker du om papegojor?
Ja, jag tycker ju om papegojor. Jag tycker det är roligt. Jag kom igång lite väl sent med papegojor. Det är de senaste 20 åren då. Alltså vad det gäller stora papegojor. Små papegojor har jag hållit på med. Och det är de som heter på engelska lovebirds eller agapornis. De har jag haft i 40-50 år. tyska namnet Unzertrennliche, oskiljaktiga. De gäller ju för att vara parbildande och sen skiljs de inte åt då, då, va? Och det är kärleksfåglar, alltså det, de sitter gärna tätt till varann paret och putsar på varann och plockar på varann och så. Att det, va, det, alltså, Nabbots, det är det engelska namnet för dem helt enkelt. Jag vet inte när de myntade det.
Vad kostar olika papegojor?
Ja, det var en bra fråga, för det beror ju alldeles på då vad det är för någonting. Normalpris på såna här, det beror ju också på då. Köper du dem i affären så har du ju ett pris. Köper du dem av mig så är det ju ett annat pris. Och så att det går väl inte att säga exakt, men om vi säger så här då, mellan 4 och 10 000. Då har vi inte tagit i för mycket heller. Då.
Hur gamla blir papegojor?
Ja, de blir, enligt litteraturen då, så blir de ju väldigt gamla. Och amazonerna ligger väl på en ålder på 50, kanske i genomsnitt 50 år. Kakaduerna är väl de som är kända för att bli riktigt gamla. Och där har man väl en som man pratat mycket om i England då, och som var Churchills gamla kakadua, som ju har varit med väldigt länge då. Som fortfarande då skulle leva. Jag vet inte vad sanningshalten är i det, men ja, skrönorna går. Ja.
Vad äter de för någonting?
Ja, i det fria så är det ju frukt och jag ska säga grönsaksätare, men knoppar, blommor och knoppar och frukt och till viss del insekter också. Jag tror de tar larver och sånt också i det fria. Och det här försöker man ju då som ägare av papegojorna att tillgodose dem, ja, genom en hyfsat varierad kost. Och det är ju då företrädesvis frukt. Det är, ja, egentligen oftast mest äpple. Men även banan, päron, paprika. Och det man ska undvika att ge dem så är det avokado. För den lär vara giftig för fåglarna. Så det mår de inte bra av. Personligen så ger jag också väldigt mycket baljväxter. Jag har bönor i olika former som jag blötlägger och gror. Och som jag sen då utfodrar med. Och torrt frö får de ju också.
Hur ofta parar sig papegojor?
Ja, parningstiden infaller ju här nu då. I maj och fram i juni. Och oftast så häckar de ju bara en gång om året i fångenskap. Och det är väl ungefär vad de gör också i det vilda då. Blir första kullen förstörd kan de nog häcka om ute i det vilda. Men så här i fångenskap så häckar de en gång om året.
Hur många ägg lägger de?
Ja, uppåt 4 ägg då. Mina amazoner har lagt mellan 3 och 4 ägg. Kan ha hänt någon som har haft 5 då. Men av det då så blir det oftast 3-4 ungar. Ja.
Hur tämjer man en papegoja?
Ja, det var en bra fråga som jag inte kan svara på. Eftersom jag inte tämjer dem. Jag hoppar inte med tama papegojor, men jag skulle tro att man ska ta dem naturligtvis som unga fåglar. Det är en fördel när de är klara med sina föräldrar alltså, och har flyttat ut. Så runt 3-4 månader gamla så är det väl väldigt bra att kunna få ta hand om dem. Och sen är det trägen som vinner. Man måste jobba med dem. Man ska pyssla mycket med dem. De är naturligtvis rädda när man får dem i ett sånt där läge. Men de vänjer sig nog de flesta ganska kvickt. Om man är lugn och fin i sina rörelser. Och ja, man får försöka muta dem med mat och trevligt bemötande. Så går det nog bra. Och då får man en trevlig fågel också på sig.
Hur ofta ska man duscha en papegoja?
Det kan man göra dagligen.
dagligen. Hur lär man dem att prata?
Ja, det är samma där som med hur man får dem tama. Man får tjata helt enkelt. Det är väl välkänt det här. God dag, god dag. Nu drog han en liten strof på tomtegubbar här. Men det är trägen som vinner, va? Och en del blir riktigt duktiga talare och andra naturligtvis sämre. Mm.
Från vem ska man köpa dem? Eller från vart?
Ja, alltså vi i Sverige här har ju blivit väldigt duktiga på att föda upp papegojor. Så det finns lite här och var, tror jag. Och jag har väl inte kollat kanalerna, men ett bra sätt att försöka det är väl att vända sig till våra föreningar och därigenom få veta någon odlare som har papegojor och som har ungar för tillfället. Sen finns det en annan seriös affär också, men de flesta affärer har inte, alltså zoobutiker har inte fåglar längre, utan men det finns en annan, ja.
Hur stor ska en bur vara?
Ja, det beror ju på storleken på fågel, men en sån här Suriname Amazon ska ju ha en bur på en längd på, det är ju Jordbruksverket som har talat om för oss vad vi ska ha för storlekar. Och den ska vara, om jag inte missminner mig då, minst 120 cm lång och 60 cm djup och 1 meter hög. Det är godkänt. Och då förutsätter man ju också att fågeln då ska få komma ut i bostaden och få vara med husse och matte då.
Kan du som nu pratar om den här som visslar hej tomtegubbar och sådär. Mm. Men har de olika personligheter och sådär? Lär man känna dem?
Ja, det har de. De har olika personligheter och man lär känna dem. Ja. Och en del är ju riktigt trevliga att ha att göra med och andra är busar. Mm. Så att det varierar. Nej, men de det är ju det som är lite av charmen antar jag när man pysslar med tamfåglar. För många har ju flera olika sorters tamfåglar och tycker det är roligt. Och där hittar de väl också de olika personligheterna. Ja.
Har du någon favoritfågel?
Det där var en svår fråga. Om du menar med art?
Ja, eller om du har någon, eller om det är någon specifik individ, fågel som du tycker extra mycket om.
Just nu så har jag inte någon som jag har som är någon riktig kompis på det sättet. Nej. Men annars så tycker jag väl om mina dvärgpapegojor. Vi ska titta på dem sen. Det tycker jag är roligt.
Mm. Varför tycker du om papegojor för?
Ja, som jag sa tidigare, jag har alltid tyckt om att ha djur runt omkring mig och fåglar. Och naturligtvis var det så att när jag var ung och inte hade råd att skaffa mig papegojor så stod de väldigt högt på listan. Bland annat då för att man kunde få dem tama, man kunde få dem att prata och så vidare. När jag väl sen har börjat med papegojor så är det inte på det sättet jag har velat ha dem, utan då vill jag ha dem så här, parvis och försöka få unga på dem. Det är utmaningen. Jag tycker det är mysiga fåglar, helt enkelt.
Är de bra sällskapsdjur?
Ja, det tror jag. Det är individuellt. Men det tror jag att de kan vara. De kräver en hel del av sin vårdare. Det gör de.
Är de smarta djur?
Ja, det är de nog. Mm.
Vilka råd har du för en nybörjare?
Ja, det kan väl vara svårt att säga så här. Man ska nog försöka att gå med i en fågelförening, alltså en tropisk fågelförening. Och gå på deras möten. Och här i Uppsala så har vi Uppsala tropiska fågelförening. Och vi har möten 4 gånger på hösten och 4 gånger på våren. Och det är första tisdagen i månaden som vi träffas då på studiefrämjandets lokaler. Man går med där helt enkelt och och får lyssna lite grann på de gamla revarna och höra med dem. Och jag tror alltså att ett bra sätt att börja i fågelhobbyn, det är väl kanariefåglar och underlater och zebrafinkar, och sen går man vidare. Jag tror inte man ska kasta sig in på en papegoja direkt, utan ja, då ska man undersöka det ordentligt så man vet verkligen vad man gör.
På de här fågelföreningsmötena då, vad pratar man om?
Ja, man pratar naturligtvis fågel. Vi har ofta ämnen då som vi, och föredragshållare. Så att själv har jag hållit föredrag om mina dvärgpapegojor då. Och andra håller om frukt- och insektsätare. Och det finns ju så mycket. Ja. Och vi har haft de som har pratat om undulater. Och även kanariefåglar. Ja, hela skalan alltså. Vi brukar ha ett ämne då. Och det kan vara foder, det kan vara häckningar. Ja, ungefär så.
Ska vi hjälpas åt på något sätt?
Sätt käpparna på rätt ställe bara så att du inte...
Ja, precis. Det verkar gå. Ja. Ja, just det här har vi...
Det här är dvärgpapegojor. Det där är dvärgpapegojor.
Oj, kolla vad fina.
Det där är ett gäng... Ja, de där är inte fina, men det är ett gäng pensionärer.
Jaha du? Ja. Jag tyckte de var fina.
Ja, då har jag. Ja, den i mitten, den blå där, är ju ganska fin. Den är inget fel. Du ser, de är lite ruggiga och maligheterna en del. Men de är alltså 15 år gamla de där. Och de blir ju runt 15-20 år. Alltså de sitter här på undantag.
Det här är lite äldreboendet då.
Det är äldreboendet för de där, ja. Och sen är det väl som jag sa initialt att nu när vi går in här, de här kommer inte ut. Då går de ut de flesta.
Ja, här har de möjlighet att flyga.
Här har de möjligheter att gå ut. Här bor ett par morhuvade papegojor.
De sitter där ute.
Ja, de sitter där ute. Vi får försöka se dem ute sen då. Och här bor ett par blåpannade amazonpapegojor, men de har också gått ut nu då. Och här är ett par rosthuvade kajkar. Och det är sydamerikaner båda två där då.
Så, har de mycket integritet och så att de vill vara i fred och sådär, eller hur är det?
Ja, de trivs ju att vara parvis och ja, de har sina lägenheter här. Och,
men tänker så här, vänjer de sig vid dig och så när du kommer?
Ja, men det gör de. Ja. Det är en väldig skillnad alltså när jag går här själv. Om jag har luckorna stängda och har fåglarna inne för att liksom kolla in dem, vilket jag gör varje dag då. Om ni hade varit med och de hade varit instängda här nu, då hade ljudnivån varit väldigt hög. Då protesterar de väldigt mycket. De känner inte er helt enkelt. Nej. Och då gillar de inte det. Längst bort där, det var bort på jag va? Där har du en av de vanligare dvärgpapegojorna. Fast i lite olika färger då mutationer. Det där är ungfåglar. De är födda här allihopa. Och det...
Då hör man, de blir lite uppjagade. Eller?
De blir lite uppjagade, ja.
I vilket land kommer de härifrån då?
De kommer från Angola. Det är afrikaner alltså. De kommer från Angola. Det är den sydligaste arten av dvärgpapegojor. Det finns 9 olika då. Från Angola i söder upp till Eritrea i norr. Och den normalfärgade fågeln, den vilda fågeln, är grön med rött huvud. Som ni ser, det sitter där uppe till vänster, sitter en. Och mellan sitter sen en gul och så är den grön till. Och sen är det då mutationer. Den andra... Eller den fjärde därifrån vänster, det är en orangemaskad dvärgpapegoja, eller rosicolli då som det heter. Och sen kommer den normalfärgad igen, och sen är den gul, eller lutino som vi säger. Den har röda ögon, det är en könsbunden variant. Och sen är det en orangemaskad kanelfärgad fågel. Så det finns, alltså det här är bara en liten del av allt vad det finns i mutationer. Och det här med mutationer och genetik, det är ju rasande roligt och intressant alltså.
Men det är i Afrika som man hittar dvärgpapegojan.
Det är Afrika som man hittar ursprunget.
Ja.
Ja. Och sen har de ju blivit väldigt populära fåglar då, då både i familjer och bland odlare. Att, söderöver då, då, jag var nere i Belgien i höstas på en stor utställning med ett par tusen såna här dvärgpapegojor och tittade.
Och då var det bra liv.
Då var det liv i luckan, ja.
De var jättefina.
Ja, visst är det då?
Ja.
Ja.
Vad är det du gillar med dvärgpapegojor?
Det är väl färgerna och att det är en liten, det är en liten knubbig, härlig fågel bara. Och sen ja, så finns den ju då, då i 9 olika arter i Afrika här. Jag har haft själv då, då 8 arter utav dem samtidigt. Och i regel har jag då 4-5 arter. Mm. Och när mutationerna kom då, jag menar, det är ju lite grann det som är utmaningen då, då med dem. Då blev det ju så mycket olika färger så då var man ju tvungen att bestämma sig för vilka man skulle hålla på med. Och det kan ju vara knepigt då. Ja.
Är det olika färgkombinationer som är mer populära och sådär? Om
det ja, det är ju de här gula, alltså lutinosarna är ju, de gör ju intryck på folk och är populära. Sen finns det ju då färger som kanske inte gör samma intryck på betraktaren men som kan vara intressant ur genetisk synvinkel då, då. Både man kombinerar olika mutationer och arvsanlag. Och det är inte gjort i en handvändning att plocka fram de där olika färgerna.
Nej, det är klart. Det får man hålla på planera.
Ett par. Ja, får man hålla på ett par, tre år ibland. Mm.
Men du, för papegojor, där är ju, ser man skillnad på honor och hanar?
Nej, det är det man inte gör riktigt bra då, då. Utan det är klart att med tiden så lär man sig att se lite granna på dem. Mm. Och numera har man ju möjligheter då med DNA-tester. Och då tar man en fjäder på bröstet eller ett par och så skickar man iväg det till någon som gör den här analysen. Och då får man veta om man har en han eller en hona. Sen är det vissa olika färgkombinationer då, då som gör att man vet att det är en hona. Så den som sitter där nu, det är en kanelfärgad fågel. Det är en hona och det vet jag därför att den är könsbunden och det var hannen var bärare av anlaget. Och fick den här ungen i en kull då. Då vet man att det är en hona. Ja, just
det. Då gäller det att hålla koll.
Ja, man måste hålla koll på det. Och det gör också då, om du tittar så är de ringmärkta fåglarna.
Ja, just det. Det har, alla är märkta. Och,
ja, de är ringmärkta och så har jag föräldrarna åt dem då. Och så får man på det viset föra lite bok på dem.
Du, har det hänt att de har rymt en gång?
Ja, ja. Det har de.
Skogen här runt omkring är full av vackra fåglar.
Nej, de har inte rymt så. Men det var en ute och flög här en sommar. Det var jag inte hemma själv utan det var hustrun som skötte det och den singlade iväg här. Det är lätt gjort va. Men hon lyckades få in den. Den for här ute mellan backarna då.
De är så pass tama så att de vill ändå tillbaka?
Ja, de
eller?
Lyssnar. De har ju sina kompisar här.
Ja, just, ja.
Och blir de inte otroligt rädda och liksom flyger iväg hejdlöst då, och så hör de ju sina kompisar och kommer gärna tillbaka. Så får man försöka gilla någon fälla åt dem då. Ja, det är de. Här kan vi se då på den här sidan. Här sitter det också samma sorts dvärgpapegojor. Men det här är föräldrarna till de som sitter här. Så de sitter i vila här nu då. De har jag häckat med i höstas. Och haft ungar på dem.
När du säger att de sitter på vila, vad tänker du då? Hur?
Ja, de är ju på kollo höll jag på att säga. De har alltså haft ungar under hösten, ett par kullar. Och då bör de få vila däremellan. Man kan inte häcka med dem året runt. Så att, då tar man koll på dem. Utan de måste få vila upp sig och ha det bra. Ja.
Hur gör du då för att pyssla om dem lite extra? Har du någon?
Nej, egentligen så pysslar jag inte om dem så mycket mer extra. Jag naturligtvis så får de den kost de ska ha. Och lite granna här framöver kommer jag att dra ner på kosten så att de får bara torra fröer. De får mycket blöta fröer annars. Men ger man dem torra fröer så går de ju ner i aktivitet lite grann. Och det tror jag är bra för dem. Och här har vi ju ett par fina mammasoner då, de är föräldrar till någon där ute. Du kan komma in här. Och de här tjoar, de är ju på gång nu då, så sätt inte fingrarna till
dem.
Han hugger blitt snabbt.
Markerar han lite sitt revir nu, eller hur?
Ja, han markerar.
Ja, så här går du varje dag då och matar och...
Ja, det gör jag ju. Ja. Att det händer faktiskt att jag hoppar över någon dag. Mm. Och det är därför att de har det alldeles för bra. De kan behöva svälta någon gång ibland. Och naturligtvis är det kontrollerat.
Ja.
Ja.
Du, det måste handlas mycket mat.
Ja, det går ju åt en del. Mm. Det gör det. Och då är det ju på det sättet att jag försöker ju finansiera det med att få fram ungar. Och jag kan ju inte spara alla ungar, så då försöker jag sälja dem. Och det är naturligtvis inte gratis att hålla på med det här. Utan det kostar både elström och foder.
Går du runt på det eller har du...
Nej, det är en fråga du ska ställa hustrun.
Jaha, okay. Det är lite känsligt kanske.
Ja, men en hobby får väl också kosta lite grann. Ja. Så. Nej, det har naturligtvis kostat en del genom åren.
Kolla.
Ja.
Oj, vad vackra.
Ja. De här närmast här, det är ju kapucinersiska. Det är en sydamerikansk fiska med den här röda färgen på bröstet. Och den där röda färgen har man ju då implanterat på kanariefåglarna också. Det finns ju röda kanariefåglar. Och då har man korsat med kapucinersiska och sen har man gått vidare då. Så man fått fram den röda färgen. För kanariefågeln i sig, den vilda kanariefågeln, ser inte alls ut som våra kanariefåglar gör. Utan den är ju grön.
Jaha.
Överhuvudtaget alla färgerna som kanariefåglar har är ju mutationer sen som har förändringar. Men det är ju så med de domesticerade fåglarna, som man ju då säger. Kanariefågeln är ju en domesticerad fågel. Den har ju funnits i jag tycker inte om att använda ordet fångenskap, men den har funnits i alla fall i människans närhet i många herrans år. Ju. Och under alla de åren så har man ju då... Ja, men det finns ju människor som tycker den där färgen är rolig, så fortsätter man genom selektering i avel och så får man fram den. Va? Eller att de får en viss form, storlek. Ja, det finns många olika komponenter det som kan stimulera. Va? Ja. Och det är likadant med undulaten. Undulaten är ju från början, det är en australiensare och den är ju grön. Och det vet ni ju hur många färger man kan se på en undulat. Det är samma där. Och man har ju specialföreningar både för kanariefåglar och för undulater. Och utställningar och sånt. Och ja, det är många som driver det på fullt allvar. Precis som jag håller på med mina dvärgpapegojor. Det är sånt här som är stimulerande roligt. Det är synd bara att ungdomarna inte har hittat oss.
Ja, det är många som är äldre som håller på med det.
Ja, det är, vi börjar bli allt för gamla. Ja.
Vad händer sen då?
Ja, det var en bra fråga. Det vet man ju inte. vad som kan hända sen. Det är väl ett bekymmer som vi har, vi som håller på med det. Vi pratar om det och funderar över vad vi kan göra för att väcka ungdomen idag till sån här sysslar. Då, för att den ger så mycket. Man får insikt i så mycket. Man lär sig så mycket som inte bara har med själva fågeln att göra, utan ursprung, land och ja, både geografi och annat. Ju.
Ja. Att, jag tänker omsorgen också om ett djur på det sättet.
Precis, ja. Det var bra att du tog upp det. Därför att omsorgen om ett djur, det behöver ju inte vara fågel bara då. Det kan ju vara precis vad som helst. Men det tror jag är bra faktiskt, att få uppleva som ung, som barn, att få ta hand om någonting. Och lära sig att det är ett levande väsen. Och som man måste vara försiktig med. Och sen har det ju också, man lär sig ju också det då, att livet är ju ändligt så att säga. Va? Och det är det ju även på sällskapsdjur och så vidare. Och då får man skaffa sig en ny, eller har man flera så drabbas man inte lika hårt av det. När en fågel dör eller ett djur dör.
Om en fågel dör här hos dig, hur gör du då? Brukar du ta hand om den på något speciellt sätt? Eller?
Nej, den destrueras ju. Mm. Nej, jag tar inte hand om dem på det sättet. Men det tror jag är bra om man har barn och har djur. Jag menar, många har ju marsvin och kaniner idag. Mm. Och det tror jag är bra för barnen att få uppleva. Och så, de är ju inte så himla långlivade. Och det är ju tragiskt när ett djur dör, men man lär sig alltid lite grann på det.
Mm.
Och barn brukar ju vilja begrava sina djur, och det tycker jag de ska göra. Det är alldeles riktigt. De ska ta hand om det på det viset. Vi har så mycket elände och skit idag i världen. Så att jag tror att det skulle vara bra för väldigt många att komma i kontakt med en djurhobby.
Men du, jag tänker så här, för att eftersom fåglarna blir så pass gamla som de blir ändå, ja. Tänker jag med papegoja, är det vanligt att de far illa eller att ägare tröttnar och sådär?
Ja, där har vi ju då ett bekymmer som naturligtvis uppstår. Det ska man inte sticka under stolen med, utan det är ju, ett tag så var det ju väldigt populärt med kakaduer till exempel. Det här är många år sedan, jag tror inte, du kanske inte var med och såg den, Columbo eller någonting som den tror jag hette, en amerikansk serie. Och han hade ju en kakaduva som var väldigt tam och som kunde göra konster och allt möjligt. Och då skulle ju alla ha en kakaduva. Då var det ju klös efter sånt. Så att i det avseendet, och det är ju negativt då va? Därför att de människorna, de tröttnar ganska kvickt på sina fåglar. Och kakaduvor är väldigt krävande av sin ägare. Och de far illa om man inte hanterar dem som man ska. Och det är smarta fåglar, otroligt smarta fåglar. Och fäster sig väldigt mycket vid människan. Och om man då ledsnat på den och låter den sitta där i sin bur, så kan den bli fjäderplockar och allt med. Ja, den mår inte bra alltså. Det ska man försöka undvika. Så man ska tänka efter noga när man köper en fågel som kan bli så pass gammal. Har man tid, lust och ork att ta hand om den? Nu ska bara visa er en sak. Det är föräldrarna med två äldre ungar. Om du tittar här så är det unga. De är ganska nykläckta. De är inte med ett par, tre dagar gamla.
Varför inte de andra äggen kläckta för?
Ja, de kommer. Det är ju så att de lägger äggen med varannan dags mellanrum ungefär.
Mm.
Och sen så lägger sig inte honan och ruvan på äggen första dagen. Utan i regel när tredje ägget har kommit. Två ungar kommer ju ganska samtidigt då. Va? Men sen kommer de då med varannan dags mellanrum. Och så där är föräldrarna nu då. Det är de som har mest rött. Drar jag in den här nu så far de ju in allihopa. Men Föräldrarna är de som har, är väldigt röda på huvudet, och sen är ungarna har lite brunt på näbben, ser ni, och lite ljusare. Det är två ungar där då. Det är samma alltså rosenhuvade dvärgpapegojor som vi såg där ute då. Bara lite andra färger. Och som jag sa, det var den sydligaste arten. Det här, som sitter här, Taranta, det är den nordligaste arten.
Oj, kolla, den var, det var lite annan färgskala på
den. Ja, det är lite annan färgskala på den. Den där, det är den.
Ja. Vackra fåglar.
Måste ja, det jag finns en del vackra. Alltså. Ja. Här har jag ju ett par också, gula. Det är en annan sort det här. Den heter Fishery egentligen. Agapornis Fishery, men det är en lutino-variant då.